Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Ja, en av de intervjuer som jag har fått nästan mest positiv respons på, ska jag tala om. Det visste du inte om. Men det var den intervju jag gjorde med dig, Mårten Blix.
Oj då.
Ja, för att jag fick väldigt många som sa att vilken bra intervju. Jag fick flera mejl från lyssnare som sa jättebra, honom vill vi höra mer av. Och det var inte bara de som var med i samma parti som du, utan det var vanliga lyssnare som tyckte att det var jätteintressant att höra om dig som person.
Okej, nu håller du på att bygga upp förväntningarna här.
Jag vet. Men du får ge en väldigt kort. Vem är Mårten Blix och vem är din pappa?
Ja, min pappa är Hans Blix. Och ja, så att jag har gjort en karriär inom Riksbanken, Finansdepartementet. Jag bodde utomlands många år och nu jobbar jag ju som forskare och jobbar framförallt med digitalisering, välfärdsfrågor, sjukvård. Och sen drygt ett år tillbaka så sitter jag med som förtroendevald revisor här i Tyresö kommun för Moderaterna.
Ja. Och det är intressant, du är ju också Tyresöbo då, fast du egentligen inte har kanske någon koppling så till Tyresö. Hur länge har du bott i Tyresö, sa vi?
Ja, sen 2007 ungefär har vi varit här.
Ja, då är du ju riktigt Tyresöbo. Ja, och förra programmet så plussade jag jättemycket på din pappa, för jag är stor beundrare av din pappa som är då 92 år. Därför att han vågade stå emot hela världen. Så att jag är väldigt stor beundrare av honom. Men nu ska vi prata om det här som är revision. Det låter ju inte speciellt spännande, men varje kommun har ju då alltså förtroendevalda kommunrevisorer, alltså människor som får det som ett förtroendeuppdrag att kolla på verksamheten.
Just det.
För att revisor annars är någon som kollar på räkenskaperna. Så ta lite grann, vad är en kommunrevisor?
Ja, nu har jag ju varit med drygt ett år så att jag är ju inte någon veteran. Men i grova ordalag så det är ju liksom en liten udda modell egentligen att man har man utvald av politiker för att granska andra politiker så att säga. Men den bygger då på att man har ett antal personer och ofta är det då så att de som är i opposition i majoritet i den här revisionen. Men revisionen brukar oftast försöka ha en samlad bild så att man, det handlar inte om att man liksom tycker olika politiskt även om det finns ju sådana skillnader, utan frågorna handlar om har kommunen följt räkenskaperna, den formell bit, att man har följt reglerna, att den ekonomiska redovisningen är rättvis, alla de här liksom vanliga frågorna, det är en bit. En andra biten är att titta på hur man lever upp till de mål man säger. Har man liksom, hur lyckas man med de mål man har satt upp? Och då kan vi initiera granskningar. Men vi kan också initiera granskningar av saker som vi tycker verkar konstiga. När vi ser att det händer någonting eller vi misstänker att någonting är fel. Så vi har gjort en del djupgranskningar och hittills under min tid då så har vi varit eniga om vilka granskningar vi ska göra och stor samsyn kring de här frågorna. Och det tycker jag också är ett värde att revisionen är som starkast när man har en liknande syn. För jag tror att ytterst är målet med revisionen är att kommunens verksamhet ska fungera bättre.
Ja.
Att man ska kunna liksom korrigera saker och ha bra rutiner och så. Så att det är, målet är ju då att verksamheten ska bli bra. Vi är en del av att kunna lämna den typen av synpunkter.
Och det som är då speciellt är ju att då, det är oppositionen som egentligen ifrågasätter också den sittande majoriteten. Så det finns ju också någon bra idé att har man då kanske suttit då som vi har haft en liksom alliansen som har styrt i Tyresö och nu sitter då ett nytt styre av Socialdemokrater, Miljöpartiet och Liberaler med också passivt stöd av Vänsterpartiet. Då är ju ni inom oppositionen mer insatta egentligen också. Ni vet ju kanske vad ni kan titta på. Så det är ju inte heller bara liksom räkenskaper, utan det är positivt att även, vad ska man säga, vanliga politiker, vanliga som har engagerat sig, ni kan ju faktiskt, ni har ju människor som ni vet, så sitter i nämnden, ni kan ju få tips vad som händer, vad som inte är bra, och det gör ju också då att oppositionen kan ju granska om det är oegentligheter.
Ja, oegentligheter, det är en viktig sak. Ibland får vi tips från allmänheten eller från de som har varit insatta och så följer vi upp dem.
Ja.
Och i vissa fall visar sig att det ligger saker begravda, så att det är en viktig del av det hela. Sen det, men det är ju här att liksom, om det finns ett politiskt mål, vi har ju ifrågasatt inte om det finns ett mål, då har man ju liksom haft ett val och bestämt det här, men vi ska granska hur väl det utförs, så att man, att om man har det här målet, gör man de sakerna som man säger man ska göra.
Ja.
Och det är därför det är förhållandevis lätt att nå en enhet i revisionen, eftersom det handlar om liksom hur det utförs.
Ja.
Kanske en viss parallell är väl till en blandning av konstitutionsutskottet i riksdagen,
just det,
som också försöker nå samsyn i synpunkter på liksom enskilda statsråd, och Riksrevisionen som har väsentliga resurser för att titta på det. Riksrevisionen är ju oberoende under riksdagen, och konstitutionsutskottet är en politisk församling. Men det här blir någon slags blandning av det. Vi har en del egna resurser som vi använder för att granska, men sen försöker vi nå enighet och gör det. Under den tid jag har varit här så har vi varit eniga i de saker som vi har uttalat oss om.
Ja. Ja, och nu har ni liksom kommit fram med någon slags revisionsrapport, va?
Mm.
Som ni har presenterat för kommunfullmäktige.
Ja.
Och då brukar man ju då, när det var fysiskt möte, då brukar ju då ordförande i revisionen komma till kommunfullmäktige och tala om vad det är för någonting och sammanfattning. Nu har ni varit digitalt, ni har också träffat olika nämndordföringar och nämnder sånt digitalt, så ni har kunnat ställa frågor. Vad har ni kommit fram till under det här året då som ni har reviderat verksamheten?
Den första formella biten, där har vi hittat att räkenskaperna är rättvisande.
Att kronorna stämmer?
Ja, att det är rättvisande. Sen har vi då lämnat ett antal, så det är den formella biten då.
Mm.
Och den har vi fått hjälp med en professionell revisionsfirma. Sen har vi konstaterat att man har ganska låg måluppfyllelse på en del interna mål man har velat sätta upp. Det finns ju en hög ambition i kommunen att liksom förbättra saker. Och de målen lyckas man inte liksom, har man inte nått så långt med.
Vilka mål pratar du då om?
Ja, det är olika interna mål, till exempel för skolan. Man har ett system med olika färger, om man liksom gult, rött och grönt, hur väl man lyckas.
Aha,
Och det är kommunen själva som har konstaterat att man kanske inte har nått fullt så långt som man ville. Så det har vi gjort. Sen har vi lämnat rekommendationer. Det är också en bit av den här liksom formella processen kring hur rutiner för upphandlingar och löneutbetalningar, semesterdagar. Och den biten handlar om att det ska vara lätt att göra rätt och svårt, och det ska inte bli fel.
Nej.
Och det ska inte kunna missbrukas, så att det ska finnas kontrollfunktioner, och det ska inte liksom, pengar ska inte betalas ut av misstag.
Nej.
Och det ska gå att kunna följa upp. Och där har vi nämnat en del synpunkter, vi har fått kommunerna svarat att det här ska vi göra. En del saker håller de inte med om. Exempelvis så skulle vi vilja se mer stickprovskontroller för semesteruttag och sådana där saker.
Mm.
Det här är en del av så här vanlig vardagsverksamhet, som vardagliga förbättringen av verksamheten, så att pengarna används på ett bra sätt. Och sen är det då saker som vi har haft särskilda synpunkter på. Vi har exempelvis noterat att personalomsättningen har varit hög de senaste åren, framförallt bland chefer. Och det är viktigt med, alltså alla verksamheter har ju en viss personalomsättning. Det är bra att man får in nya, men det krävs någon slags balans mellan med ny personal och de som har det institutionella minnet.
Mm.
Och vi har varit oroliga över att det har varit för hög personalomsättning. Det är många som har sagts upp sig på chefsnivå och många som har blivit utköpta.
Mm. Men det brukar tyvärr, eller vad ska jag säga, när man sätter en ny kommundirektör eller en ny vd, då brukar det röras om i grytorna. För att vår kommundirektör har ju inte jobbat så länge, den nya, som heter Stefan Holmark. Han har ju inte jobbat så länge, han har jobbat 2 eller 3 år nu, va? Så att runt honom så blev det en ny grupp, eller?
Alltså, gå in på detaljerna på det där, det tänkte jag inte göra. Nej. Men om vi tittar på helheten så vi har initierat en granskning för att titta på det här lite utförligare. Och den kommer att vara klar senare i år. Och då kan jag återkomma till det här. Men det vi har sett hittills, det är då att det har varit mycket utköp. Och det är ju dyrt att köpa ut folk, framförallt de som har varit länge. Och då, det ska man ju inte göra lättvindigt.
Nej.
Vi har den svenska arbetsmarknadsmodellen, så om någon inte fungerar på en viss tjänst så ska man ju försöka först korrigera och lämna synpunkter på vad det är som ska förbättras, och sen ska man se om det går att hitta någon annan tjänst där personen fungerar. Och sen om någonting absolut inte fungerar, då är det klart att då får man väl göra en överenskommelse. Men vi är oroliga för att det används i lite för hög utsträckning. Så vi kommer att titta på det och återkomma senare.
Men jag tänkte, nu sitter jag här och spekulerar. 20 år av alliansstyre här ute.
Mm.
Och sen blir ett nytt styre med helt andra idéer. Påverkar inte det också en tjänstemannaorganisation?
Alltså tjänstemannaorganisationen ska ju vara opolitisk. Om man tänker jämför då med regeringskansliet. Där byter man ut bara toppkandidaturet. Det finns politiska tjänstemän, statssekreterare och statsråd. De byts ut, och sen ska tjänstemännen utföra det uppdrag som den nya ledningen bestämmer. Så det är ju liksom en del av uppdraget. Det är väl inte konstigare än så att man får liksom vara lojal mot sitt uppdrag.
Jag som inte har jobbat i den här kommunen, jag har jobbat på Sveriges Television. När vi fick ny vd, då passade ju en massa människor på att sluta. Eller de kom inte överens, eller jag kommer inte ihåg hur det var. Men så fort det kom en ny vd, då rörde det sig i toppen och så hände det saker i hela organisationen. För då pekades åt ett annat håll också. Och det var inte alla som ville vara med åt det hållet. Så att det händer ju någonting när man byter ut en ledning, menar jag. Eller?
Det är väl lite konstigt att det sker, men det får inte ske för hög utsträckning. Nej. Och sen, det är den här balansen tycker jag med institutionella minnet.
Ja, just det. Utveckla det, vad menar du med?
Ja, alltså mycket på en arbetsplats kan ju liksom beskrivas, en jobbeskrivning, men mycket av det handlar också om att en praxis för hur hantverket ska gå till så att det blir bra. Alltså att om man ser någon snickare som kommer, att det går så här, snickrade på den här brädan och gjorde den här och gjorde så. Men det är många år av erfarenhet för att komma till den punkten att det är ett hantverk att man kan göra. På samma sätt så är det ett hantverk också att förbereda underlag för olika nämndmöten och hur ska protokollen skrivas och hur ser bra beslutsunderlag ut. Och har man en organisation där man har en blandning av nya och de som har varit med tidigare, då kan man liksom förmedla den här kunskapen så att den finns kvar i huset.
Mm.
Och är det många som försvinner då måste man återuppfinna hjulet.
Ja, det måste man.
I för hög grad.
Mm. Men Mårten Blix, du som verkligen är duktig på det här och liksom jobbar med sånt här professionellt och genomlyser verksamheter och tittar på det här, hur är din personlig uppfattning, sköts det bra eller är det saker som du blev förvånad över eller förskräckt över? Hur har den här revisionsrollen liksom, hur har du uppfattat den här revisionsrollen?
Nej, jag är inte förskräckt, utan det är en läroprocess, och framförallt är det liksom, tycker jag, viktigt att vi är mer och liksom konstruktiva, för att som jag var inne på inledningsvis, att vi gör det här för att i syfte att någonting ska bli bättre.
Ja.
Och då vill vi också att ha den typen av, ja, vi vill se vad som händer med våra rekommendationer. För vi lämnar ju inte rekommendationer för att det är roligt, utan för att det faktiskt ska kunna ske steg i en förbättrings.
Men har ni någon dialog då? Sitter ni med kommunstyrelsen sen? Har en dialog kring de här revisionsrapporten som ni har lämnat?
Ja, nu är det här förra året med pandemin så kanske det har skett på annat sätt. Men hittills har vi inte haft det. De möten vi har haft har varit med nämnderna. Det är då såna här nämnddialoger där vi har möjlighet att ställa frågor. Undrar om inte du själv vid någon tidigare möte har sett hur de där går till.
Ja,
och det är ju underlag för oss för att förstå och kunna gå vidare med vår liksom, revisionsprocess. Och en del av de där insikterna, de leder också till att vi tänker att det här måste vi granska djupare. Vi har till exempel initierat en annan granskning om byggnadsnämnden för att titta på delegeringen av byggnadsnämnden. Är den delegeringen till tjänstemän ändamålsenlig? Och hur fungerar det? Så att det är två stycken granskningar som vi har initierat här nu för några veckor sedan.
Mm.
Som kommer att rapporteras senare i år.
Ni fortsätter liksom. Det här var granskningen av 2020.
Just det.
Och nu fortsätter ni 2021.
Ja.
Ja.
Det, granskningen pågår hela tiden.
Hela tiden.
Men den formella biten berör ju då förra året.
Ja.
Det är hela tiden granskning.
Men när man får en förening när man får det från revisorn så står det, jag kommer inte ihåg, men vi ger styrelsen ansvarsfrihet. Alltså revisorn föreslår att styrelsen har inte misskött sig. Och så när man säger ja, när man då sitter i en styrelse, man blir så glad att det, yes, vi kom undan. Nu har den här punkten, vi har kommit igenom den svåraste punkten egentligen. För det är ansvarsfriheten för styrelsen. Är det samma sak här? Att ni säger, kommunen har skött sig bra. Ger ni dem ansvarsfrihet? Alltså det här som görs i föreningar?
Det där är en fråga bättre ställd till någon med mer juridisk kompetens. Ja, men jag uppfattar inte som att det är en ansvarsfrihet som kan jämföras på det sättet. Utan ansvaret utkrävs ju huvudsak egentligen av väljarna på valdagen. Men om man kommer fram till att det finns liksom felaktigheter så är ju det liksom nog så illa. Så det ser nog annorlunda ut i den här typen av verksamhet.
Mm.
Men det finns ju exempel runt om på revisioner som har hittat konstigheter där det har varit liksom fått stor uppmärksamhet. Det var väl några år sedan när det blev medicinbrist och man hade gjort en dålig upphandling där man hade köpt, var ett kontrakt till någon ny aktör hade fått ett kontrakt att leverera medicin och de hade väl sysslat med något helt annat tidigare.
Ja. Mm.
Och det var inte bara en region utan det var flera regioner som hade gått ihop och haft en gemensam upphandling. Och sen blev det sjukhusen blev utan liksom grundläggande saker de behövde under en viss tid. Det var en 3 år sedan eller så.
Mm,
och i den revisionen lämnades ju synpunkter som var väldigt kritiska.
Ja, mm.
Så det finns ju sådana här exempel runt om i Sverige när det verkligen går fel.
Mm. Men summa summarum så lämnade ni en helt okej revisionsrapport där ni hade vissa anmärkningar men inte några jätteallvarliga anmärkningar.
Just det.
Mm. Då tänkte jag då gå över till dina fantastiska artiklar. Jag har ju då suttit och läst igenom ett antal artiklar som du har skrivit. Du har en hemsida, vad heter den?
Martinblix.com.
Ja, och där har du både på engelska och på svenska, men där har du också en stor lista med alla artiklar som du har skrivit.
Mm.
Sen är det ju så med betalväggar att man kan inte alltid komma åt dem, men några är ju faktiskt helt öppna. Och jag uppfattar ibland att såna artiklar en tidning tycker är viktiga, de låter dem vara öppna eller i början så ska man betala, så ett tag så är den öppen. Du har, tycker jag, ganska intressanta rubriker. Och den jag framförallt tittade på, det var en som du skrev 2020, alltså 18 januari innan pandemin. Då skrev du en artikel i Svenska Dagbladet som heter "Inför ett byråkratitak i välfärden". Och då skrev du att det finns beräkningar som visar att svenska läkare ägnar över 70% av sin arbetstid åt annat än direkt patientarbete.
Just det.
Och den var jätteintressant. Nu tänker jag inte läsa upp den här. Men det där var ju en väldigt, tycker jag, viktig artikel. Mm. För att jag tror att väldigt många fler yrkesgrupper än läkare upplever att större och större del av deras arbetstid går åt till administration och andra saker än det de hade tänkt sig jobba med.
Mm. Vi kanske ska kort dra vad som stod i texten. Det är det att om man har en verksamhet och sen är det lätt att lägga på nya krav. Det här måste rapporteras, de här siffrorna. Och sen man har ambitioner av att någonting hela tiden ska bli bättre. Men det finns sällan något system för att se till att de här pålagorna, administrativa pålagorna, även om de säkert var jättemotiverade, att de motsvaras att det försvinner saker som inte längre används. Så att det är lätt att spåra ur att det blir, istället för att man tar bort sånt som inte används av de här byråkratikraven, så bara tränger ut kärnverksamheten. Och jag tror att det är en delförklaring av det som har hänt. Nu kanske inte alla håller med om att exakt 70%, men jag tror nästan, det är ganska bred enighet om att det är ett stort problem med byråkrati inom sjukvården.
Och då vill jag säga så här, det gäller inte bara sjukvården, för det är någonting som väldigt många lärare också säger. Ja. Att de får mer och mer sån här liksom pålager, så de sitter hela kvällarna för att administrera in i system, alltså tala om vad som har hänt, eller har man sina barn på förskolan så ska de ju fota ungarna och tala om vad de gör hela tiden. Och så när de är ute, och, när de är ute med barnen, så har de fullt upp att dokumentera. Så här dokumentationsgalenskaperna. Det räcker med att ungarna sjunger så ska de fota och säga nu har vi pedagogiskt arbete för bla 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 enligt den här bla bla modellen. Bara för att nu är det en modell som gäller här, så man ska bevisa att man gör det. Så jag känner ju att det, jag är en nära släkting som har jobbat, eller jobbat som socionom, och hon sa ju då när hon jobbade som, ja, med ungdomar, 60% av hennes tid gick till administration. Och jag har en kompis nu som är läkare på en vårdcentral i Tyresö. Han jobbar måndag till fredag jättemånga timmar, så kan även in på helgerna för hinna med administrationen.
Oj. Ja. Så ursprunget till den här tanken och kallar för byråkratitak, det var min erfarenhet på Finansdepartementets budgetavdelning. Alltså det är inte, kanske inte alla som kommer ihåg, men på 80-talet så höll ju budgeten höll på att spåra ur. Man hade en process i Sveriges riksdag där man la på, alla hade ju olika önskemål, vi ska göra det här, ska göra det här, och så summerade man allting. Och sen till slut när man har summerat alla önskemål om utgifter, så upptäckte man, oj då, det här blir ganska stort. Så att det var en process som liknar lite grann det här med att man lägger på nya krav och rapportering och byråkrati och så vidare. Och det var faktiskt så att Sverige var en av de sämsta i Europa. Vi var liksom i paritet med Grekland och Italien med budgetdisciplin då på 80-talet. Sen gjordes det om på 90-talet, och vi fick nya regler. Ett av de verktyg som kom var då ett utgiftstak för statens samlade utgifter. Mm. Utan att gå in på alla detaljer, så är det ganska enkelt i sin konstruktion. Man sätter upp ett tak för statens samlade utgifter 3 år framåt. I kronor, miljarder kronor. Så att det, liksom, det går att förstå vad det är. Det är inte justerat med massa konstiga saker. Utan det är kronor, miljarder kronor. Och sen riggar man en process för att man ska hålla sig under det här taket. Och det lyckades man med under den här tiden. Man liksom fick en effektivitet och minska.
När var det här? Började man här, så?
97 så kom då utgiftstaket. Sen har man ändrat en del grejer och sådär. Men i huvudsak har det, fram till pandemin, så har man hållit sig under det här utgiftstaket. Och det är riksdagen som bestämmer om utgiftstaket då. Och skälet, jag tror att det är ett så effektivt verktyg, det är att man sätter upp ett tak för hur mycket saker och ting får kosta. Så skapar man en process för att prioritera under det här taket. Och nu är liksom statens utgifter, det är en enorm summa, och det är ingen som har inblick i alla områden. Men vad som krävs är ju att man skapar en process där chefer på olika nivåer, på olika departement, olika myndigheter, alla, man får ett krav på sig att man ska förhålla sig under en prioritering. Så kan man prioritera mellan olika områden. Mm. Och det skapar en process där man pratar om vad som är viktigt.
Mm.
Att prioritera mellan olika områden, så att inte allting bara adderas upp.
Ja.
Och det var min tanke med att ha ett byråkratitak för tid i välfärden. Man säger att en läkares tid ska huvudsakligen gå åt till att behandla patienter och eftervård och så vidare. Och om någon kommer och säger att nu ska du göra det här, rapportering och så vidare, då, då, ja, men då får väl det rymmas inom en snävare gräns och sen ta bort något annat som inte är väsentligt så att kärnverksamheten inte blir lidande.
Mm.
Så det är ju inte något Alexanderhugg som kan liksom lösa sjukvårdens problem, men det däremot skulle kunna vara ett verktyg som hjälper chefer inom sjukvården på olika nivåer att liksom freda personalen och liksom skapa, att underlätta att man verkligen jobbar med kärnverksamheten.
Jag måste då bara, alltså det här är någonting man känner när man har jobbat i en organisation. Jag hade en väldigt bra chef när jag jobbade på en IT-avdelning. Hon skötte eländet uppåt, det vill säga allt där som kom uppåt. Hon fredade oss från det för att vi jobbade på en IT-avdelning och vi var tvungna att utföra ett arbete. Och det kom så mycket pålager hela tiden. Och lite grann så tror jag att en ledning inte förstår när de säger nu ska vi jobba med den här, ja det kan vara genus eller jämställdhet eller alltså en massa såna här fina grejer som man ska jobba med eller ja, jag kommer inte ihåg mångfald bla bla. Och det tar jättemycket tid från dem då som ska sitta och göra vanligt jobb och det förväntas man göra ändå utan att tulla på dem. Så att när man är på golvet så blir man till slut ganska allergisk mot det här. Och jag då som har jobbat in eller jag har suttit i barn- och utbildningsnämnden här i Tyresö. När jag då satte mig där för 20 år sedan hade jag själv jobbat som lärare. På den tiden jobbade man ju som lärare, då stod man i klassrummet. Man hade i och för sig lite kvällsjobb och förberedde nästa dags lektioner. Men det blev mer och mer saker som egentligen inte tillhörde det som man egentligen trodde att man skulle hålla på med. Och då vet jag att jag gick ut till gymnasiet och träffade mina gamla kollegor och frågade vad tycker jag ska driva för frågor i barn- och utbildningsnämnden i Tyresö? Ja, det var en sån här, mindre piparbete. Det här var så innan data, saker gick på data. Och då pip, jag visste inte vad det var. Papper i perm. För även då var det så att man tvingades nästan varje vecka sätta sig och fylla i papper, enkäter, saker och ting som skulle in i permen. Och det jag upplevde med revisionen när den kom också, när jag satt där barn, då frågade jag just om de här permarna. För då fanns det ett beslut, nu ska vi ha en sån här. Och då plockar man fram de där permarna. För det var permarna som man skulle titta i. Titta, vi har ett jämställdhetsplan, vi har mångfald, vi har det här, det här, det här, det här. Men det var ju inte det som egentligen var den verkliga verksamheten på en skola. Men det var ju det som politiken var intresserad av, det som man uppifrån var intresserad av. Så att lite grann blir man ju knäpp i huvudet när man sitter på den nivån och vet hur det är på golvet. För man kände ju det, ge dem möjlighet att göra sitt jobb. Mm. Det var ju den känsla jag hade när jag satt där barn- och utbildningsnämnden i Tyresö kommun.
Mm. Ja, jag tror att alltså man kan ju, viss byråkrati kan man inte komma undan, särskilt inte i offentlig sektor. Att det måste ju finnas en viss rapportering, men den har gått över styr. Det är väl det som är poängen. Och sen tror jag att om man tänker på det här sättet med ett tak för tiden, då kan det vara ett verktyg som hjälper chefer på olika nivåer att säga, ja men hur tänker ni nu då? För att det du nämner är någon som kanske har varit exceptionellt duktig på att freda personalen, men det är inte alla som är det.
Nej.
Och kanske inte alla som tänker på det sättet, men det här blir ett verktyg som kan användas för att verksamheten ägnar sig åt rätt saker. Och det finns en väldigt kraft i det när man liksom kan enas om ett sätt att arbeta som gör det lättare.
Mm. Du har skrivit många fler artiklar. Jag tycker ni kan gott gå in och antingen googlar ni på Mårtens namn så hittar ni dem. Eller så går ni in på hans hemsida. Jag tror inte att vi kommer gå in och kunna hinna igenom alla. Men du har ju också gett in i sjukvården, verkar vara en grej som engagerar dig. Det har du skrivit redan från 2018. Då var du väldigt mycket för med nätläkare.
Mm.
Och så har du skrivit en artikel om haveri i digitalisering av svensk sjukvård. Och det kan ju många känna igen sig nu med pandemiappar och annat.
Haveri i digitaliseringen av vården.
Jaha, okej. Du vet inte hur de fungerade. Nej.
Det var, jag skrev en rapport åt den här expertgruppen i studier och offentlig ekonomi som är på Finansdepartementet. Och det var en rapport som handlade om digitaliseringen i sjukvården. Hur den kommer in och hur det används. Och så vi gick igenom på primärvården, olika områden, hur man använder digitaliseringen. Och en av de stora slutsatserna var att det finns ett stort problem med att de olika systemen inte liksom kommunicerar med varandra. Så att man kan ha liksom en patientjournal i en region som inte
okay, liksom är lätt
tillgänglig i en annan region. Och och läkare som, på tal om det här med ägna tid och fel saker, som får sitta och knacka in manuellt i olika system därför att de är, inte fungerar.
Mm.
Och sjukvården, digitaliseringen av sjukvården, det handlar ju väldigt mycket om att det finns stordriftsfördelar av att man har ett system som man kan skala upp. Och då dels så underlättar det här med att patienter kan, spela ingen roll var man är, journalen är tillgänglig i alla fall. Men man kan också lära sig av data, sjukvårdsdata, använda för att utveckla nya behandlingar. Man kan göra mer distansbehandlingar. En del av de sakerna som vi nu har börjat göra mer under pandemin är sånt som man kan göra med digitaliseringen. Men det har varit svårt att göra. Och det, vi kallade det för ett haveri. Så det var en artikel jag skrev tillsammans bland annat med dåvarande ordförande för Läkarförbundet. Då vi kritiserade att det här, de här möjligheterna, de används inte. Och att det är Sverige som en IT-nation.
Mm.
Vi har ju liksom vi har producerat flera stora IT-bolag, spelbolag, musik, Spotify och olika områden. Framstående land med olika bolag som levererar digitala lösningar. Att vi inte lyckas med här offentlig sektor. Det är inte bara sjukvården, utan det är skolan och andra områden där Sverige hamnar ju bland de sista länderna i Europa på digitaliseringen av offentlig sektor.
Mm.
Alltså att vi är topp när det gäller privat sektor och liksom lyckas där, men offentlig sektor är bland de sämre i Europa på att implementera förbättringar från
men vi har också väldigt konstiga system, tycker jag, det här med att om man nu är en frisk människa så vill man ju inte gärna åka till ett sjukhus, man vill inte gärna åka till en vårdcentral, utan man vill, nu vill jag säga en sån enkel sak som att man har diabetes. Och då vill man förlänga sin väldigt, metformin heter det. Det är inte ens, det är inget knark eller något farligt, utan det är någonting man tar varje dag. Att det är krångligt liksom. Allting är, det borde egentligen vara hur lätt som helst att bara förlänga ett recept. Men då måste man in och träffa läkaren, för han får inte betalt om inte man träffar läkaren. Och egentligen är det den här sjuksyran som vet precis att ja, ditt blodsocker ligger på samma nivå och du får samma tabletter. Och det här är ju jättekonstigt att vi har ett system som gör att läkarna är tvungna att träffa väldigt mycket patienter på en liten. Vi har ju liksom skapat någon konstig affärsmodell för läkare också, som gör att vi patienter, det finns ju friska människor som inte vill in i ett stort sjukvårdssystem och sitta på Södersjukhuset i 10 timmar. Sen finns det ju väldigt mycket väldigt sjuka, sköra människor som behöver bli omhändertagna. Inte en kvart som jag vill ha. Jag vill ha 10 minuter, 5 minuter. Jag vill bara ha min grej.
Mm.
Medan de här som är jättesjuka, de skulle behöva flera timmars hjälp. Eller folk som är riktigt tjocka och har diabetes, de skulle behöva en veckas coachning för att bli friska. Så vi har ju också skapat konstiga system för där vi, tycker jag, tänker fel. Och därför är det intressant med dig som ifrågasätter de här systemen.
Ja, det finns väl många frågor i det du säger.
Ja.
Men ett sätt att tänka på det när det gäller just hur digitaliseringen kan förbättra, det är att vi har, de flesta som studier tittar på att svensk sjukvård håller hög kvalitet. Vi är liksom i världsklass på olika typer av behandlingar och så vidare.
Det är vi, va?
Ja, men tillgängligheten har under lång tid varit sorgebarnet. Att det är svårt att komma fram till läkare och det är liksom köer för olika saker. När man väl kommer in, då är det bra, men annars tillgängligheten har varit sorgebarnet.
Ja.
Och då man tänker på det här med digitaliseringen då, ett sätt att dela in patienter på, inte liksom allvaret av problem, utan snarare tänk dig hur, om man har enkla problem eller svåra problem eller komplexa problem, en slags en stege av där orsak och verkan blir allt mer liksom komplex.
Ja.
Så de flesta behoven är ju ganska enkla, att man har ont någonstans och så finns det en direkt orsak av verkan till det.
Det är man väl jätteduktig på, höftledsoperationer, knäoperationer, hjärtoperationer, där man vet.
Eller liksom kanske pollenallergi.
Ja,
eller
exakt.
Nu är inte jag läkare, så jag kommer inte ge.
Men de är duktiga på de här linjerna.
Men där är det, där kan man effektivisera mycket genom att ha distansvård. Och där tycker jag nätläkaren har gjort en väldigt viktig insats. Och, men det kom ju då 2016, mitten av juni 2016 öppnade de dörrarna i region Jönköping. För, och det blev det sådana här utomlandsbesök. Så att det är egentligen ganska märkligt att vi kunde få nationell digital vård. En person kan nå en läkare över hela landet oavsett var man är genom de här nätläkarna. Samtidigt som det fortfarande är regionerna som är regionernas självstyre.
Mm.
Så det skakade om och det har skapat mycket osämja. Men det kom ju då mitten av 2016. Det intressanta tycker jag är att distansvård med digital vård, det fanns långt innan i offentlig regi i glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman.
Aha, där det
är väldigt långa avstånd mellan läkarna och patienten. Så redan på 90-talet började man fundera på att liksom diagnostisera och använda olika typer av distansvård.
Mm,
och de har varit ledande, så det finns liksom det finns delegationer från Japan och alla möjliga ställen som reser dit för att se hur man gör de här sakerna. Men för att få in det här i offentlig sektor, i offentliga vården, så blev det först då med de privata bolagen som gjorde det. Och det skapade en enorm konflikt i ersättning och så vidare. Man var inte beredd på...
Men är det inte där skon klämmer? Är det inte ersättningssystemen? Det är väl inte att man är emot en nätläkare, utan det är var tar man pengarna ifrån?
Det finns nog flera bottnar där. Den ena är... som jag uppfattade en konflikt om, kan man verkligen sätta diagnos på distans?
Aha, okay.
Och där uppfattar jag svaret från läkarkåren och från forskningen att det finns väldigt många områden där man faktiskt kan göra det. Men det finns forskningsstudier som sammanfattar effekter att på många områden. Så förstår man liksom att om någon har brutit ett ben så kan man ju liksom inte göra ett videosamtal. Så det finns ju vissa begränsningar. Ett område där begränsningarna är relativt små, det är inom psykisk ohälsa.
Ja.
Eftersom i primärvården den vanligaste är ju ett samtals terapi, och det kan man ju lika gärna göra på distans som man kan göra. I själva verket så kan det finnas fördelar att göra på distans. De som mår dåligt och som känner att man går till en vårdcentral för att prata med psykiatriker, psykolog, att det finns ett slags maktövertag, att man känner sig lite när man går till istället för att om man är i hemmet så känner man sig kanske tryggare. Så det finns till och med fördelar. Så många saker går att göra bättre med distansvård, och då kan man avlasta den vanliga vården med sånt som där faktiskt krävs ett fysiskt möte.
Mm.
Men för att så ska ske så måste man ju ha en bra urval av patienter, så att patienter kommer till rätt vårdnivå. Och det har vi inte lyckats med.
Nej. Men Mårtenblick, vad tror du det beror på? För det här är en fråga, alltså, vad som man ska, sjukvård är en av de viktigaste frågorna just nu i Sverige.
Mm.
Och jag tror att det är så uppenbart för väldigt många att det här inte kanske funkar bra.
Mm.
Alla, det är inga onda människor som sitter där och försöker sabba systemen. Men systemen har ju förbättringspotential, som det brukar heta i fint språk. Alltså vad är det som gör att vi inte klarar av att göra den här... Alltså ungefär som Karolinska sjukhus. De som har varit där säger att det är fantastiskt bra när man då åker in i något slags led. Men det har ju liksom massa saker som inte funkar. Och Södersjukhuset, liksom jag är kompis och säger, kör mig bara inte till Södersjukhuset. För då sitter man där i 15 timmar. Så att vi har ju någonting fel i vårt system. Vad tror du att det beror på? Enkelt svar nu.
Ja, tack för det. Det enkla svaret är att sjukvården är komplex. Och att det är en blandning av väldigt högspecialiserad verksamhet och saker som är väldigt enkla. Och när patienterna inte uppfattar att de får hjälp med, åker de till akuten. Och det var det här tillgänglighetsproblemet som jag var inne på.
Exakt.
Och när man har möjlighet att göra digital vård, då kan man ju, det finns flera fördelar med det. Den ena fördelen som jag ser det är att patienten får i förväg fylla i vad som är problemet.
Mm.
Så att har man ont i axeln eller man har vad det nu kan vara, och svara på ett antal frågor. Och sen då, det är liksom en förberedelse inför mötet, och så kan man använda den informationen för att se, behöver den här personen träffa en läkare? Kan det räcka med sjuksköterska? Eller till vilken läkare ska det här ärendet?
Mm.
Så att då sker det en underlätta en matchning mellan behovet och behandlingen. Och när väl läkaren får samtala med patienten så blir mötet också mer effektivt.
Mm.
För då behöver man inte börja med det här rätt telefonnummer, stämmer adressen.
Ja,
de här frågorna som det borde man ju inte ha ett kvalificerat läkarsamtal handlar om det. Då handlar man om det. Och det. Så det blir en effektivisering både av patienten som tvingas liksom formulera vad problemet är och läkaren som kan liksom se okej, vad är det vi saker ska göra. Så det är en sak som underlättar att man kan effektivisera delar av patientmötet.
Mm. Alltså, jag har ju skrivit upp 100 frågor till dig. Jag skulle vilja sitta med dig hela dagen. För att jag vill egentligen veta massa saker av dig. Men nu har vårt programtid tagit slut som vanligt. Jag tycker du får komma hit. I och med att jag får så bra reaktioner från lyssnarna att du är så bra. Och du är liksom en klok människa. För jag skulle vilja ställa frågor uttaget om det här med ekonomi. För jag fattar ju inte egentligen det här med... Förut hade vi inte råd att... Ja, till exempel polisen behövde mer pengar. Nej, de fick inte mer. Det var jag kommer inte ihåg om det var 1 miljard eller om de inte fick. Och plötsligt nu kan vi kasta iväg 200 miljarder till EU och vi bara pumpar ut pengar. Så mitt begrepp om vad som är dyrt och inte dyrt och vad som är möjligt och inte möjligt. Jag förstår ju inte ekonomi längre. Så jag skulle egentligen vilja prata med dig lite grann. För att också den här grejen som du har skrivit om att en konkursvåg hotar Sverige.
Mm.
Det skulle jag gärna vilja prata med dig i nästa program om. Yeah. För att jag förstår ju inte hur man bara kan pumpa ut hur många miljarder som helst i sånt här läge.
Mm.
Och att vår låneekonomi som vi har, den här bubblan som känns som att den ska spricka. Och läser man på nätet nu med bitcoin så här, jag blir ju inte direkt klokare. Ju mer jag läser desto mer förvirrad blir jag.
Ja, det är inte bitcoin som är räddningen, så mycket kan vi säga innan programmet slutar i alla fall.
Ja, men det är, jag tror att väldigt många nu liksom tittar på också det här. Du har ju skrivit en annan artikel som jag tycker också är jätteintressant. Sveriges modell för välfärden är i kris.
Mm.
Och välfärdskontraktet.
Mm.
Och hur många måste arbeta och sånt. För det är också någonting som en kommun nu sysslar med. Att se till att våra invånare jobbar så vi får in skattepengar.
Ja, det är huvuddelen av skatteintäkterna kommer från skatt på arbete. Så att det är väldigt viktigt att man... Alltså, om man inte har många i arbete då är det svårt att upprätthålla det här generationskontraktet.
Ja.
Att man liksom jobbar när man är ung och sen så får man välfärd tillbaka när man ska gå i pension.
Ja.
Så att det är en men det är inte någonting som kommer så där omedelbart utan det märks ju gradvis om saker och ting försämras.
Mm.
Så det är därför det gäller att höja blicken ibland. Och så.
Ja, jättebra. För då tänkte jag att kan vi fortsätta här för att sådana här frågor tror jag vi sitter allihopa och funderar på det här pandemiåret.
Ja.
Vad händer med alla företag? Och en annan fråga som jag skulle vilja ställa till dig sen är hur kan det komma så att världens rika bara blir rikare och trots att vi... Jag läser på såna här siffror om att ja, nu är så här många företag som har gått i konkurs och fler är arbetslösa och lägre sysselsättning i hela världen och USA har aldrig haft en större statsskuld och ändå går börsen upp och ändå så ja, blir folk rikare. För mig är det här fullständigt obegripligt.
Så det blir en cliffhanger för nästa gång.
Ja, visst. Tänkte, du får förklara världsekonomin för mig. Jag har inte så många frågor. Jag får inte så mycket bra svar av mina vänner heller. Vi bara skakar på huvudet och säger vad konstigt det är nu för tiden. Ja, tack så mycket för att du kom hit, Mårten Blix. Och googla gärna honom för han är en person här i Tyresö som vi har som revisor, eller kommunrevisor. Som är en viktig funktion när det gäller att ja, granska hur vår kommun fungerar. Tack för att du kom hit.
Tack.
Ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och jag som ställer de här ointelligenta frågorna ibland heter Ann Sandin Lindgren.